Artikel nummer 3. Cecilia Brink om hösten i kommunfullmäktige. Ja, hösten är ju här och en ny politiktermin tar sin början i stadshuset. Frågan är vilka ärenden som står på agendan i år. Och hur går det egentligen till när stadshuset vaknar efter sommarvilan? Svaret söker vi genom att starta på Hantverkargatan 1 framför entrédörren till det stora stadshuset. Och vår guide, det är reporter Sofie Heine.
Jag är nu på väg till stadshuset på Kungsholmen. Och runt omkring här så står det fortfarande mängder av turistbussar och grupper av turister vandrar runt här. Här ser jag faktiskt en guide också som står och pratar. Jag tror han pratar på spanska. Jag hör inte riktigt, men jag tror det. Sommaren är inte slut, det ser man här. Gäster strömmar fortfarande till Stockholm för att besöka vår stad. Men nu står jag framme vid stadshuset här och frågan är vad händer här inne? Har stadshuset vaknat ännu? Vi ska se. Jag ska gå in och träffa Cecilia Brink som är ordförande i kommunfullmäktige. Nu går jag in. Väl inne i stadshuset kommer svaret direkt.
Stadshuset sover ju egentligen aldrig riktigt, här är ju alltid folk.
Cecilia Brink är ordförande i kommunfullmäktige, stadens beslutande församling. Det är Cecilia Brink som leder mötena, vilka hålls var tredje vecka i stadshuset. Cecilia Brink, som är 57 år, har brunt hår och bär glasögon, sitter längst fram och fördelar ordet bland fullmäktiges 101 ledamöter och leder sedan mötet. Ordförandeskapet är inte Cecilia Brinks huvuduppgift i Stockholms stad. Som medlem i Moderaterna är hon också med och driver partipolitik. Att tro att stadshuset har stängt under sommaren är fel, låter Cecilia Brink förstå.
Partikanslierna har bemanning, det finns kommunikatörer, det finns människor i centrala ledningsfunktioner. Det måste ju alltid finnas en beredskap om det händer någonting så att man inte behöver kalla in folk från semestrar långt bort. Det kan hända att man kallar in ett extra sammanträde. Jag har varit med om att fullmäktige har sammanträtt under sommaren vid något enstaka tillfälle. Men då ska det vara något, sådär väldigt, något som är väldigt akut som inte kan vänta. Utan juli, senare hälften av juni, juli och första hälften av augusti är normalt sammanträdesfritt.
Vi ska ju prata om hösten. Men avbryts och påminns om att stadshuset inte bara är en arbetsplats för ungefär 300 personer. Det är också ett besöksmål. Stadshuset är både känt och mäktigt. Det byggdes 1923 efter en ritning av arkitekt Ragnar Östberg. Husets struktur liknar den som ofta återfinns i italienska renässanspalats med två borggårdar. Och här finns den stiliga blå hallen med bland annat sin stora berömda marmortrappa. Vi befinner oss i rådssalen, den stora mötessal där fullmäktige har möten. Rummet är rödbrunt. Den heltäckande mattan på golvet är tegelröd och stolar och bänkar, vilka står placerade så att de formar ett U med öppningen mot ordförandebordet längst fram, är mörkbruna. I taket löper synliga bjälkar. Taket har inspirerats av vikingatiden. Innan vi hinner börja med höstpratet kommer en grupp människor in i salen. Det är japaner, turister. Stadshuset är en besöksattraktion, berättar Cecilia Brink.
Vi har jättemånga besökare till stadshuset varje år. Det är klart att sommaren är högsäsong för det är ju fler turister i stan då. Men vi har besöksgrupper varje dag hela året i stort sett. Jag vet inte vad exakta antalet är nu, men vi är nog en bit över en halv miljon besökare varje år. Stadshuset är ett berömt hus och ett stort och attraktivt turistmål och det tycker vi är jätteroligt. Samtidigt är det ju ett levande hus där drygt 300 personer faktiskt arbetar och vi måste hitta sätt för de där två verksamheterna att fungera bra ihop. Jag tycker vi gör det för det mesta. Det kan vara lite köt i toaletterna ibland, men det får man ju leva med.
Så att det kommer grupper så här med kameror och håller upp framför skrivbordet ungefär. Det fungerar.
Det fungerar, men det är ju också så att vi har under de år som jag har haft kommunala uppdrag i Stockholm, och det är väl nu en, vad blir det, 20, drygt 20 år, så har vi ju tajtat upp säkerheten i stadshuset väldigt mycket. Det beror verkligen inte bara på turistgrupperna ska jag säga, utan det finns massor av andra skäl till det också. Allmänna samhällsutvecklingen. Men när jag kom in, fick mina första uppdrag där i mitten, bara mitten av 90-talet, så gick man bara rakt in i huset och sen kunde man bara gå runt. Och det var inte låst in till några kontor och man kunde öppna dörren och hoppsan, där står finansborgarrådet och kul att träffa dig. Så är det ju inte längre. Jag sitter ju då, mitt tjänsterum är här på första våningen i stadshuset, där de stora officiella mottagningsrummen är, och där också rådsalen där vi sitter nu är. Så det är klart att här rör sig alla. Sitter man längre upp i huset på plan 2 eller 3 eller 4 så är det ju inte alls så mycket folk. Så på det sättet är det en fördel, men det finns ju en charm också i att vara mitt i där det händer en massa saker och en massa människor som cirkulerar.
När japanerna har lämnat rummet kommer ännu en grupp. When they had their meetings every third Monday, it's open to the general public. Och vi bestämmer oss för att byta rum. Vi går till ett intilliggande rum, också det är fint med klädda stolar och bruna träbord. Cecilia Brink tar sig friheten att ta bort en liten skylt med texten "Rör ej" på en av stolarna.
Jag får sitta var jag vill. Det är mitt hus. Jag säger det ibland och tittar de på mig. Well, not quite.
Hösten då. Vilka frågor blir stora i Stockholmspolitiken i höst? Ja, det första kommunfullmäktigemötet har redan varit. Där behandlades bland annat den tidigare diskuterade frågan om miljözoner på Hornsgatan och ett utvecklingsprojekt i Skärholmen. Andra stora frågor som kommer är av blandad karaktär.
Jag tror att det kommer som alltid väldigt mycket planärenden, stora och små. Det är ju så att vissa detaljplaner måste fullmäktige fatta beslut om. Det kommer om ett antal beslut som har att göra med utvecklingen av slakthusområdet. Vi har redan fattat en del där som handlar om att köpa och sälja mark. Det kommer naturligtvis det stora budgetsammanträdet, 2 dagars budgetsammanträdet som kommer i november, där vi fattar beslut om stans hela budget för det kommande året, avslutas med att man fattar beslut om skattesatsen. Partikanslierna sitter just nu och jobbar med sina respektive budgetförslag. Det kommer ju att komma ett gemensamt budgetförslag från de 5 partier som styr tillsammans, alltså Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Och sen kommer det att komma ett budgetförslag vardera från de 4 oppositionspartierna. Ett från Socialdemokraterna, ett från Vänsterpartiet, ett från Sverigedemokraterna och ett från Feministiskt initiativ. Och så debatterar man dem i 2 dagar i alla detaljer.
Ja, och jag kommer nog... Snön var ju lite fråga sist.
Ja, det kommer ju alltid som en överraskning att det snöar varje år. Det är ju det. Nu har det ju visat sig... Det där är ju alltid knepigt. Jag var vice ordförande i trafiknämnden i 4 år när jag var oppositionsborgarråd. Och man kan möjligen våga sig på att säga att nästan oberoende av politisk majoritet så blir det problem med snöröjningen. En del av problemen i vintras handlade ju om att några av entreprenörerna alldeles uppenbarligen fuskade och inte gjorde det som de faktiskt hade förbundit sig att göra och som de fick betalt för. Och det är klart att det måste man ju beivra den lagliga vägen. Och också ha en beredskap så att vi kan rycka ut tidigare, prioritera rätt. Man röjer på stora knutpunkter först så att kollektivtrafik kan komma fram på de viktiga ställena. Men jag tror att alla är rätt mycket på tå för att se till att det faktiskt funkar bättre än vad det har gjort. För förra vintern, ska man komma ihåg, det var inte den första vintern i Stockholms stads historia, moderna historia, när det har varit stökigt med snöröjningen. Jag kommer ihåg flera stycken när det har varit väldigt besvärligt av en massa olika skäl. Vi fick mycket kritik till exempel för att man på vissa ställen tyckte att vi hade röjt cykelbanorna mycket bättre än vi hade röjt gångbanorna. Och det kan ha varit sant på vissa ställen. Men det fanns en del tekniska förklaringar till det. Att maskinerna ibland var för breda för att kunna gå på gångbanorna. Däremot kunde de gå på cykelbanorna. Nu har man köpt nya maskiner, nya sopsaltare. Så att nu ska det problemet vara avhjälpt i alla fall. Hoppas vi.
En företeelse som många Stockholmsbor har störts av och inte minst synskadade har uppmärksammat är elsparkcyklarna, eller elskotrarna som de också kallas. På tal om Stockholm har tidigare berättat om den manifestation som Synskadades riksförbund höll på Medborgarplatsen i Stockholm för en tid sedan. SRF-medlemmar samlades och gick runt och satte felparkeringslappar på felparkerade elsparkcyklar. I inslaget meddelade trafikborgarrådet Daniel Heldén, som ibland själv använder elsparkcykel, att han tycker att elsparkcykelordningen fungerar hyfsat bra med tanke på den mängd cyklar som finns i stan. Men problem finns, medgav han, och för att avhjälpa dem har staden tillsammans med de bolag som äger cyklarna upprättat en avsiktsförklaring. Den här avsiktsförklaringen, den innehåller regler för bland annat hastigheter för elsparkcyklarna. Kampanjen som SRF genomförde ledde inte till någon stor förändring, tycker SRF, men det blev en del positiva reaktioner från allmänheten. Elsparkcyklarna kommer troligen fortsatt att vara en fråga för stan, även om de, som Cecilia Brink påpekar, inte är ett formellt ärende för staden.
Det är ju egentligen inte en fråga för fullmäktige vad jag kan se. Vi har inget ärende om det. Utan det handlar nog mer om att få på plats uppställningsplatser för de där. Och sen också att de människor som framför dem följer gällande trafikregler. Jag såg igår, jag gick härifrån upp till Kungsan och mötte på trottoaren precis här utanför vid Stadshusbron. Två ungdomar, två på en skoter. Ingen av dem hade hjälm. Och de körde väldigt fort. Och det är faktiskt bara dumt, måste jag säga. Att utsätta sig själv och andra för den typen av risker. Självklart, jag tycker absolut inte att man ska förbjuda dem. Det har ju förekommit i debatten. Man kan inte förbjuda allting bara för att man tycker att det är lite problematiskt. Men jag tycker dels att man kan kräva av de som framför de här skotrarna att de gör det på ett trafiksäkert sätt. Och också att man, när man inte använder dem längre, inte bara slänger dem ifrån sig på gatan. Det är ju ett jätteproblem, till exempel för synskadade som snolar på dem överallt. Det är verkligen, det är väldigt bekymmersamt. De minskar och förhindrar framkomligheten i staden. Så det hoppas jag att det kan bli styr på det.
Om några månader är det ju jul och kanske dags för ett halvårsbokslut. En fråga återstår till kommunfullmäktiges ordförande Cecilia Brink.
Och vi nu ses här till jul och jag frågar så här. Ja, hur har det gått nu då? Hur har terminen varit? Vilket skulle ditt idealsvar vara då?
Mitt idealsvar skulle vara att majoriteten, den politiska majoriteten som jag ju faktiskt representerar, man får igenom sin budget efter en bra och spänstig och livlig budgetdebatt. Man kan genomföra den politik man har gått till val på och fått väljarnas förtroende på. Att oppositionen har varit en livlig opposition, det är de. Det tror jag de kommer fortsätta vara. Att vi har lyckats med att positionera Stockholm och prata om allt vi kan erbjuda för dels de som redan bor här och dels folk som funderar på att flytta hit. Stockholm som attraktivt för företag och för alla andra som kan tänka sig att vilja etablera sig här. Och i det perspektivet är ju den här besöksverksamheten vi har i huset också väldigt, väldigt viktig. Det sår ju alltid ett frö hos någon.